Välkommen till Gräsrötter podcast, en fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson, Joel Sturesson och Theo Jonsson. Denna podcasten täcker allt ifrån gräsrötterna till de stora fotbollsligorna. Vi bjuder även på lyssnarhistorier, match- och laganalyser och även en fantasy-lig-hörna. Mitt namn är Simon Ramse och jag är producent och klippare för podcasten. Så bli inte chockerade om ni hör rulla ingen Simon eller en Brighton-explosion. Vill man stötta podcasten samt få längre och till och med ibland exklusiva avsnitt kan man bli medlem på Patreon på patreon.com/grasrotor. Vår Instagram är grasrotor, men vill ni skriva till oss, skicka in era historier eller ha åsikter så är våra mail grasrotor@gmail.com. Nu rullar vi jingeln.
Fotboll är allt vi begär, snett inåt bakom.
Utklassning. Spel mot ett mål. Kalla det vad ni vill. Men en sådan urladdning som Husqvarna FF svarade för när man krossade P18 i seriepremiären med förnedrande 10-0 har man nog inte sett tidigare. Citat. Det här var väl en kul start, tyckte Tilda Glemdahl Bergqvist och log brett när hon fick frågan hur det kändes. Vilken vecka!
Ja, god start!
Ja, verkligen. Välkomna tillbaka ska ni vara till Gräsrötter podcast med oss. Mig, det är ju länge sedan vi sa vad vi hette. Alltså.
Ja, det, jag tänker introt säger det mesta, men vi kan ju berätta.
Så är det ju. Man glömmer ju att det är ett intro före.
Ja.
Alltså så. Men det är ändå... ibland blir man lite så här... alltså väldigt ofta så vet ju inte folk vad man heter. När jag blir igenkänd så vet de inte vad jag heter. Uh-huh. Men man säger...
Det är du med podden.
Ja, exakt. Eller,
jag har också fått det.
Eller gräsrötter.
Ja.
Så bara, gräsrötter! Fick jag idag på UEFA... UEFA B.
Mm.
Så hade vi praktik och då var det ett hopplock av spelare ifrån med Ronneby-trakten. Och så kommer spelarna fram och så bara men, så här, då kan de ha varit 15.
Mm.
Så här, men fan, jag känner igen dig. Bara, jaha. Gör ni det? Och alltså jag fattade ju liksom...
Spela
men,
dum.
Jo, men så här...
Ja, jag fattar. Man ska ju inte bara... Ja, det är klart ni gör.
Ja, det är ju jag som har en podcast. Så kan man inte svara. Utan det blir ju att man bara... Jaha, från vadå? För att det kan ju vara att de typ känner igen mig från... Jag vet inte, min släkt är från Ronneby eller whatever. Men de bara... Men det är du.
Det är Theos bror.
Fan, alltså...
Det hade varit det sjukaste.
Alltså, Theo har fått sånt jävla genomslag nu. Han har sån hybris. Han tog kompliga, det var en jävla dum...
Ja.
Han bestämde sig för... Eller så här. Theo är ju er favorit och det vet vi om. Men Theo har också flyttat hemifrån.
Mm.
Vilket således innebär att han har ju inte riktigt landat i att vara vuxen än.
Mm.
Så det han har gjort är att han har bokat tvätttid och kommit på att det ska lagas matlådor en söndag.
Ja.
Så då bestämde han sig för att nej.
Det här
med podd är inte min grej längre. Han kommer tillbaka såklart. Ja. Men han hade trippel bokat sig lite nu en söndag eftermiddag som den här. Mm. Och vi har överseende med det. En vecka. Sen blir det gult kort.
Ja.
Så det blir bara jag och Joel. Och för första gången på, jag vet inte hur länge, så är Simon på plats.
Ja.
Vid mixerbordet och ratta ljudet. Så att det inte blir som förra veckan. Där ljudet, som vi vet, korruptade ganska rejält. Vi vet inte riktigt anledningen, utan det bara började kollapsa mitt i avsnittet och vi förstår inte riktigt varför. Så nu är Simon här, se till att ljudet funkar som det ska. Och därmed så är vi helt enkelt igång. Hur är läget, Joel?
Det är bra. Skönt med... Haft seriepremiär i fredags och det är gött väder ute och jag är så glad att det börjar bli lite vårväder ute. För att den ångesten de hade nu i veckan när det var flera decimeter snö nästan och liksom... Nej, då var jag så bara nej, inte bakslag i början på april. Alltså jag vet ju aprilväder, men det brukar ju vara att under en dag typ att det kan både snöa, sol och regn. Liksom.
Ja, men det var en hel vecka ju.
Ja, exakt. Så jag är taggad nu. Jag hade som sagt en ganska lugn helg, men jag är taggad nu på säsongen. För nu får man mer liksom vårkänslor och det förknippar jag mycket mer med fotboll. För det är verkligen säsongen igång.
Löste du att ta dig till jobbet?
Ja, det gjorde jag. Jag fick det med ett medan morsan så ska jag fråga, tog du det till jobbet idag? Mm. Jag bara, ja, det var ändå rätt lugnt faktiskt. Det, alltså, i Jönköping hade de ändå in i stan plogat hyfsat. Det var ju ganska spårigt, men det, och sen bort mot Tenhult där jag jobbade då, så var det väl... Alltså man fick ju köra lite lugnare, men det, jag trodde det skulle vara värre faktiskt. Mm. Så det gick ändå bra.
Det,
men det var många som hade kaos, hörde jag. Mycket lastbilar och sånt. Som
vi hade ju lovskola. Mm. Och då är det ju således många från Tenhult, just dit du jobbar, som kom därifrån. Och det var ju inte en buss som passerade Tenhult på hela dagen, så de kom inte dit. Vilket var lite surt. Men nu är det ju verkligen vår. Och vårdkänslor fick man ju utav att det var just seriepremiär i väldigt många serier. Och man har saknat lite det här. Så jag är ju en sån min fotbolltorsk. Mm. Alltså fan vad man tittar på min fotboll under säsongen.
Ja, det gör man.
Och hur det har gått i de olika serierna.
Därför stör jag mig på att från typ, ja men i, på här sidan i alla fall, att division 3 och uppåt, åtminstone, det är flera lag som jag följer, som jag både spelat i och liksom i samma serie. Det är inte en människa som rapporterar under matchen, så skriver någon, någon skriver efter en halvtimme, vad står det? Någon skriver 1-0. Nästa kommentar. Matchen slut.
Ja.
Man bara, hallå!
Och resultatet?
Ja, så här. Ja men det är, på en del är det verkligen så här max 3-4 kommentarer.
Det godaste är att de som är bäst på att rapportera, det är förmodligen de med minst följare på min fotboll.
Ja.
Det är ju typ så här, så här granulatets IS. Och så är det någon jävla Bo Kasper som är så här, åh, det är bra stämningar på IP, det är hela 30 pass i då. Och sen nu var det ju Bunken som gjorde 3-0 här, en bra anfallsomställning, eller vad det heter. Alltså så här, det är asdetaljerat.
Ja, men det känns som det är lägre divisionen, alltså under, alltså
typ Teos gäng.
Ja, men lite så.
Alltså, fy fan vad de uppdaterar.
Ja, jag ser. Och alltså, det är många som skriver också. Nu blir det måla Teo. Alltså, samma fyra personer kan skriva om en sak.
Ja, och så det godaste är att de oftast skriver om sina egna spelare vid smeknamn. Så
exakt.
Här, Hinken och Dunken i en tuff nickduell. Målvakten plockar ner den.
Sunken plockar ner den. Ja, det är verkligen så.
Vi hade ju ett tag i Horsens IK, så hade, när jag spelade, då hade vi tre Emil.
Ja.
Men ingen av dem kallades för Emil, för det brukar ofta bli så här Emil eller, och så blir någon annan något annat smeknamn, men exakt. Ingen av dem kallades för Emil. De hette Hinken, Runken och Elvis. Fruktansvärt gött. Men så seriepremiär vankades både för mig, men jag var inte på plats då eftersom att jag var på UEFA-B-utbildning. Kul dagar, men tråkigt att missa seriepremiär ju.
Ja. Seriepremiär är alltid något speciellt ändå.
Det är ju det. Men vi kan väl börja i ert läger. Yes. Hur gick det för er?
Vi hade ju seriepremiär på fredagskvällen klockan 8 på kvällen mot Nässjö hemma, min gamla klubb.
Ja.
Och det var spännande, nervigt. Lite så här seriepremiär. Jag har inte spelat inte jättemycket förra året i Tord. Och vi visste att Nässjö är ju, de kommer ju från Division 2, det är ju ett bra lag. Vi visste att vi skulle få det tufft. Plus att vi typ strax efter 7 så började det regna också. Så det regnade ju verkligen hela matchen. Och så sent på kvällen. Det var väl det som gjorde att det var lite mindre taggande. Ja, men som sagt, lite ovant att spela. Vi spelar ju alltid på konstgräs med Jönköpings BK då. Så att när man var lite ovan vid att det var så blött som gjorde att spelet och passning och allting sådär inte riktigt satt. När det kom något inlägg, man boxade hellre än att greppa, tyvärr. Men det var ganska jämnt. De har mycket boll innehav. Vi ställer upp ganska lågt, 4-4-2, och liksom försöker bara bromsa dem och sånt där. Tränat mycket på det under försäsongen. För vi visste att de är spelskickliga än vad vi är. Så vi liksom lät dem ha liksom mest boll. Och ja, hon lyckas härda ut. De skapar några halvchanser. Vi slarvar någon gång i uppspelet och lite sånt där. Men sen i 45 så får vi en hörna som skarvas mot bortre hörnet som vi sätter 1-0 på precis innan paus. Så vi känner att det är bra, vi krigar på, ligger bra, vi leder. Och som sagt, de skapar egentligen inte jättemycket om inte, förutom våra egna misstag. Andra halvlek tänker vi bara krigar på 45 minuter till, samma sak. Jag har dem ännu mer boll. Vi kunde haft mer, men vi... jag tycker att vi slarvar lite i... alltså, i situationer som gör att vi tappar bollen för snabbt. Antingen kontra när det inte är läge eller så när vi försöker liksom flytta upp och sen etablera spel, så är det lite slarvigt där med emellanåt. Mm, så att possession kan säkert vara typ 80-20 i den här matchen säkert.
Oj, så pass.
Ja, eller 75-25 kanske
ändå,
något
måste
sånt.
Måste ändå vara ganska kul som målvakt att jobba i lågt försvarsspel.
Alltså, ja, det är det ju. Sen utmanades jag lite av ett par gånger att ja, men de känner mig sen innan Nässjö, och de vet ju spelarna att jag brukar stå ganska långt ut. Så det var ju, tror jag, 3 gånger under matchen som de drar från liksom en bit in på offensiv planhalv och drar mot mål.
Ja, just det.
2 gånger i första halvlek som går klart utanför. Men det är ändå så här, första halvsekunden så hajar man ju till.
Ja, oj!
Ja, lite så. Och sen andra halvlek var betydligt närmare. Den var, hade jag inte lika bra koll på. Så då tränar sig ändå till med att backa ner lite nu. För jag vill ju vara med på, de slog ganska mycket crossbollar. För de, i uppspelen så fick de mer än trebackslinje tyckte jag nästan. Eller med väldigt breda ytterbackar. Så då ville jag vara med på den krossen ifall den blev för brant.
Ja.
Även om den kommer ut i kanten av straffområdet.
Mm.
Men en bit innan halvlek så backar, var min utgångsposition några meter längre ner för att safea det lite så att de skulle dra den därifrån.
Mm.
Och vi lyckas stå emot bra. De skapar, alltså de har mycket boll, så de har mycket inlägg och sånt där, får några hörnor och sånt, men det blir inte så mycket av det. Men sen har de en frispark i strax utav straffområdet i typ 85:e.
Ja.
Skjuter stenåt i muren. Studsar tillbaka till skytten som typ petar vidare lite till Tobbe, lagkaptenen i Nässjö då, som jag har haft i många år, som jag vet är en bra distansskytt, och precis när han ska skjuta så ser jag inte riktigt, eller ser att han laddar, då ser inte jag riktigt, så jag går ju liksom huka mig ganska mycket för att se mellan benen på spelarna, vilket gör att han får till en bra träff, vrist med lite ytsida, går mot mitt vänstra kryss, jag slänger mig och den drar sakta uppåt också, så går den in i mål tyvärr, för att jag blir så låg i min position, vilket gör att hade jag varit raklång när skottet kommer så hade jag nog kunnat hålla emot den bättre, men jag kommer ju liksom nästan lite underifrån på bollen, vilket gör att tyvärr så gör de 1-1.
Men du är på den? Eller?
Jag är på den rätt mycket, men i och med att den får lite ytterskruv, bra kraft och blött, gör att tyvärr att jag inte lyckas hålla emot den, och jag låg och funderade på det hela kvällen och natten sen, hur man kan annorlunda. Jag gör ju så hela tiden, analyserar alla mål man släpper in, vad man kan annorlunda och sånt, men så det var lite surt. Det hade varit kul att hålla nollan mot Nässjö i premiären, men det är som sagt 1-1, för de skapar inte så jättemycket efteråt. De har ju mycket boll, men det blir inte så mycket av det, så att men okej, första poäng bra, alltså jag är så här, väldigt bra laginsats av vårt lag. Jag tycker vi gör det bra, vi krigar på bra. Men jag är okej nöjd med min insats, kan man säga.
Ja, men det är väl en recension där man ändå känner en hunger för nästa vecka.
Ja, men lite så. Då har vi botten mot Myresjö Vetlanda på lördag, så då får man gärna ta sig dit om man vill.
Alltid tungt mot Myresjö Vetlanda.
De är duktiga, så att det kommer bli roligt.
De har ju en riktigt trevlig IP alltså.
Ja, det har de faktiskt.
Den är mysig.
Mm.
Där spelade jag en P, det kanske var 14-15.
Mm.
Och jag gör mitt enda mål jag tror jag någonsin gjort på hörna.
Ja.
Alltså, jag brukade ju slå dem, så det var säkert därför jag inte gjorde så mycket mål på hörna. Jag skruvade in ett par bollar direkt, men enda målet jag gjort på hörna själv.
Ja.
Alltså, det är så här, når högst. Det var första gången jag kände bara, just det fan, jag hoppar ganska högt.
Ja.
Och sen när vi gjorde så här spänsttester och sånt, när jag kom upp i HIKs A-lag lite senare, så var det så här, jag har ju en brutal spänst.
Ja.
Och jag hade aldrig tänkt på det någonsin, att jag så här hoppar högt.
Mm.
Men det var verkligen en sån, det kom en sån hörna där målvakten tippar den liksom, den går på första ganska högt, målvakten tippar den och jag kommer på bortre stolpen och hoppar så högt jag kan och knoppar in den. Ingen jättesvår nick så, men det var verkligen första gången jag kände att så här, just det, jag kan.
Ja.
Det är ju en kvalitet jag har.
Ja, eller hur? Ja, jag är helt med dig.
Våran seriepremiär gick ju också bra, får man ändå säga. Det var ju JP-artikeln från premiären där.
10-0,
ja. Jag är ju livrädd för detta. Alltså, det är nästan så jag bävar lite för att prata om det.
Mm.
För att jag är livrädd för
hybrisen.
Ja, men det är egentligen bara den psykologiska påverkan som ett sånt resultat kan ge.
Oh, ja. Jag förstår precis.
Det kan vara hybris. Det kan bli för avslappnat. Det kan bli att man övertänker nästa match. Att man får lite så här imposter syndrome. Att det blir så här... att det blir så här, ah, nej men så här bra är vi inte. Nu, nästa match kommer gå åt helvete, och så går man in med nerver i nästa match, nästan som att det är seriepremiär igen. Så det finns lite olika scenarion där man går igenom i huvudet, och framförallt om man inte är på plats heller.
Nej, det är svårt att avgöra lite.
Och inte kan känna av feelingen liksom, utan det blir mer att man sitter och klurar på så här, hur tedde sig detta i spelargruppen liksom.
Ja, för det märker man ju på en del matcher man har spelat på under åren, både spelat och på bänken, när till ens lags fördel att resultatet börjar rinna iväg, att det blir liksom 4-0 och kanske 5-0 och sånt där. Då märker man ju på en del spelare att de kan bli lite nonchalanta, det blir en extra klack, det blir liksom lite sånt där. Det är det man är orolig för. Att det liksom blir att man blir för avslappnad, som
och
du säger.
Det var verkligen så här, vi har ju fått höra utav många motstånd som vi har mött, att så här, att ni är en maskin. Alltså just det här att vi spelar, framförallt sen när vi leder matchen med mycket, så vi trappar ju aldrig av.
Nej.
Sen har ju en svaghet varit att vi aldrig har vunnit med liksom så här förkrossande siffror, trots att vi har kunnat göra det. Vi hade någon mot Rävåsen hemma förra året där vi spelar fantastiskt bra, och de har inte en tjut i matchen. Men det blir ändå bara 4-0.
Alltså,
jag förstår. Det är 3-0 i halvtid. Vi hade kunnat springa iväg.
Vi har 3 mål till liksom.
Ja, men lite så. Och 4-0 är liksom inte ett mål där man är så här, oj vad vi spelar ut dem. Utan det är så här förlupet inlägg som går in i bortre krysset. Liksom. Det var ju skönt att även att få känna att vi kan köra över folk. Liksom. Vi har ändå den kapaciteten i trupp och grupp numera. Så det är ju bra, men som sagt, jag går in med en klump i magen in i nästa vecka för att...
Det gäller att ni tar ett snack i staben, tänker jag, så att ni pratar med spelarna direkt nu första träningen nästa vecka här, att lugn nu, 10-0, nu släpper vi det och liksom fokus på nästa, så att inte det verkligen blir den här hybrisen och liksom för avslappnat.
Och det var ju också, det var ju verkligen så här allt satt, alltså scouten vi hade gjort på dem, det vi hade förberett för att liksom såra dem, alltså allt bara sitter och klaffar. Jag hade ju turen att vi hade lunch samtidigt på UEFA B som matchen gick, så jag hann ju se hela första halvlek oavbrutet, och det var ju verkligen så här check. Alltså allt gick bara exakt som vi hade tänkt oss. Och vi gör så många olika typer utav mål. Det är cutbacks, det är inlägg, det är distansskott, det är returer, det är liksom, det är bara allting bara klaffar. Vi sätter dem i pressspelet, vi har koll på deras kontringar. Det är liksom, det är inte ett fel på hela matchen i stort sett. Och det är verkligen en sån match man upplever en gång per femte år typ. Alltså det är verkligen en sån insats där man bara, nej, det här hände inte igen. Alltså det gör inte det. Det är viktigt, jag tror blir viktigt att spelarna får känna att det här kom gratis. Man får man får någonting gratis en gång var femte år. Räkna inte med det.
Nej.
Så nu har vi Segeltorp nästa vecka. De är också luriga. De har en jättebra tränare och sådär. Så det bävar man lite inför. Men det är så sjukt kul att säsongen är igång nu.
Ja, det är skönt alltså.
Det är fantastiskt skönt. Det känns som att en liten del av ens identitet är tillbaka.
Ja, exakt. Lite så för att spela matcher.
Ja, men precis.
Lite bättre väder med att slippa ångesten över att det är minusgrader och snöar och ska åka på träning som är bara kallt hela tiden.
Men. Ja, det ska bli jäkligt härligt. Hoppas ni är med oss på tåget och att... ni är sugna på lite annan fotboll. Innan vi går in på de allra största ligorna, så vill jag prata lite allsvenskan. Så vi ska hoppa in i det raka vägen nu. Rulla ingen, Simon.
Jag såg faktiskt större delen av första halvlek av Malmö-Hammarby idag.
Ja, jag såg också det. Vad bra. Då kan vi, då...
Men jag såg inte första omgången. Jo, nej, det gjorde jag inte, kan jag säga. Jag har sett något mål. Liksom. Jag såg Värnamo och Vandessons långskott där mot Elfsborg.
Skapligt.
Ja, Har fortfarande klö på hur han egentligen får in den. För att det är en typ två meter lång målvakt från typ 40 meter nästan.
Men, det är ett märkligt.
Jag måste se om det igen. Jag har kollat flera gånger men jag har inte lyckats få en vinkel som gör att jag fattar varför han släpper in den. För det känns som att därifrån ska man inte släppa in den. För den är inte uppe i krysset heller. Han har varit precis i krysset. Då hade det varit en annan sak, men ja, och går ändå.
Det är ju ingen bollbana som är... Det är ju inte en Chalanoglu-träff.
Nej,
liksom,
precis.
Utan det är ju ett vanligt jävla långskott. Ja. Liksom. Det är lite svårbedömt så.
Ja, det är det.
Ja, Simon, du får
Simon, gå och leka
med de andra barnen. Hej då, Simon.
Se till att vara snäll.
Jävla kung som går runt med ryggsäck. Lämna med ryggsäck.
Glöm inte matsäcken. Bra. Glöm inte mössa, det är kallt. Märks att jag jobbar som pedagog eller?
Överdrag.
Glöm inte
galonisarna.
Hjälp om man har tjatat om sånt där. Fy.
I sina dagar.
Ja.
Men vad bra att vi har sett samma.
Ja, jag såg första halvlek i alla fall på den
Malmö. Jag såg också första halvlek, sen var jag tvungen att åka hem. Mm. Men alltså inte ifrån Malmö stadion utan ifrån Ronneby. Ja. Men innan vi går in på matcherna så vill jag bara ta, alltså, jag gillar ju Henrik Rydström.
Mm.
Det är svårt att inte gilla honom.
Ja.
Eller så här, jag förstår att det finns människor som inte gillar honom, men hans liksom vilja att vinna med Malmö såklart, vilket kanske inte är så svårt, vi kommer nog till det senare. Men också det här att han vill göra det med nya sätt att spela fotboll i Sverige liksom, och nya tankar och idéer, det är uppfriskande.
Det är bra.
Ja, och han, det känns ju som att han gör mycket för svensk fotboll.
Det känns som att han inte bara gör det för Malmö FF, menar, utan
exakt.
Mer att han vill utveckla hela allsvenskan typ.
Framförallt nu när han spelar någon form av 3-5-2.
Ja, exakt.
Som
har ju som sagt inte sett allsvenskan. Såg ju typ inget förra året.
Nej.
Såg inte första omgången, utan jag tänkte, för vi var nere hos Linneas pappa nu i helgen. Så då var det en stund där de var ute och grejade. Så då var jag inne efter jag hade varit på gymmet och kollade, och precis då skulle den matchen börja, så tänker jag, men då kollar jag på den lite innan jag drar duschar i alla fall första halvlek. Så då fick jag också en mer tydlig bild av hur Malmö vill spela och lite sånt där.
Alltså jag slås ju
utav flera. Jag har inte stenkoll, generellt har jag inte det på Allsvenskan eller Malmö.
Ja, men jag har verkligen bestämt mig för att jag vill hålla bättre koll nu. Och så jag ska försöka att hålla mig uppdaterad, eftersom att Tilo tittar mycket med. Så känner jag att det är synd att om han inte får prata om Allsvenskan.
Ja,
det är så många som följer den här podden som tittar på Allsvenskan också. Så det är inte mer än rätt. Liksom. Så vi ska försöka hålla lite bättre koll. Att faktiskt även kolla på matcherna i lite större drag och sådär. Men just att Hammarby är ju ett lag som har kommit betydligt kortare i sin progression.
Oh ja.
Samtidigt som jag tycker att de gör, alltså första halvlek tycker jag Bayern gör riktigt, riktigt bra. Sett till att de vet om att de är inte lika långt gångna i sitt spel.
De accepterar läget lite mer.
Verkligen så. Jag tycker att de gör det på ett ganska bra sätt. Jag tycker Kurtulus är en bra första halvlek.
Oh ja.
Jag tycker att fan heter han? Vinter, nya mittbacken, gör det bra. Besara försvinner ju tyvärr i sådana här matchbilder. Tyvärr. För det är ju en jäkla bra spelare. Annars, men Malmö är ju så bra, alltså det såg internationellt ut i bitar.
I bitar var det ju det i alla fall.
Alltså, och då är det på ett ganska ändå bra gräs för att vara april, men ändå rätt taskigt gräs om du skulle jämföra med hur snabbt det hade gått på ett konstgräs liksom. Så de har ju det, de hade nog gjort det ännu bättre på en bättre matta liksom. Jag tror verkligen att underlaget spelade roll här. Men just Nanasi och hur rörlig han är, Taha Ali som, alltså med
Ali var ju fin,
en lite bättre slutprodukt på honom, så har han ju minst en balja i första halvlek redan.
Ja, han viker ju in en gång med vänsterfoten, han kan ta en touch till för att få bättre läge, skjuta i bugaven.
Ja, men det är ju en utav de chanserna han har där, och sen har han ju nära att spela fram Kiese Thelin också tidigt i matchen där. Så han är ju också superbra. Cornelius är ju ett jävla vidunder till mittback av allsvenska mått mätt, är ju helt överlägsen. Men just strukturen, principerna de utgår ifrån, det är så mycket som man bara, vad man gillar det. Och Rydström står ju i mitten utav allt. Sen har han ju fantastiska fotbollsspelare på plan.
Ja, det är ju lite, det. Annat, en lite annat spelarmaterial än vad Bayern och många andra i Allsvenskan har faktiskt.
Och det känns ju som ett färdigt lag i år. Ja. De vann förra året också, men det var ju... Det var ju...
Det är inte jättemycket nytt. Eller? Jag har inte stenkoll.
Nej, alltså, nej, inte nytt per se. De har ju verkligen fått behålla sina gubbar.
Ja, men det jag tänker mig. Jag tycker, alltså, de har ju fortfarande Dalin, de har Backlin och Nanasi, Kiese Thelin och Ali och de här, men det känns som jag känner, det är inte jättemånga nya namn.
Nej, men det är det inte. Och, men jag kvarstår... Det är väl han
Botheim som
Botheim är ju
Botheim
ny.
Är väl ny, va?
Sen är ju Pontus Jansson typ eftersom att han var skadad när han kom och sådär. Han ju inte göra jättemycket.
Han höll på att ställa till det där på hemåtspelet.
Ja, det han
är... Jag är så... Ja, jag vet inte. Att inte Hammarby löser en situation och straffar tycker jag är... Och framförallt när de... Jag vet inte vem det är som kliver upp på Dalin som bryter. Jag kommer inte ihåg vem det var.
Är det Erabi eller?
Jag tror det är Erabi.
Erabi eller Gyl. Det är någon av dem.
Men just en spelare hem hinner före Dalin och sen så alltså en touch och tappar om Dalin har den hända igen. Alltså
riktig
som målvakt blir man bara tack.
Riktig Bayern mentalitet på det medtaget.
Ja, men verkligen,
det är verkligen så här. Bara, jag fick den, var trevligt utav nej, döda.
Exakt.
Sätt
runda bollen. Honom eller vänd ryggen mot så inte målet är nådd och spela någon som är öppet.
Eller ta en straff.
Ja, ställ
emellan så han klipper benen på det eller något.
Men det är lite onödigt, för där kunde de fått en gratisbiljett.
Verkligen också, så. Jag, och för där står det väl 0-0?
Ja, det gör det.
Så det, det hade du kunnat vända rejält där såklart. Tillbaka till just Rydström där. Mm. Så sa ju herr Axén är det Discovery det sänds
på? Discovery,
i Discovery-studion. De pratar ju om att, så här, att Malmö är så jäkla bra och sådär. Så just det, och så ponerades ju följande om Rydström skulle försvinna till sommaren. Mm. För att han har ju verkligen internationellt intresse väckt nu. Så att det ryktas ju om att det kan vara så att han lämnar redan till sommaren och att han inte ens gör klart säsongen och sådana här grejer. Och då sa de att det klaras i Malmö. Är de fortfarande guldkandidater ändå? Och då säger ju Axén att min mamma hade kunnat gå in och coacha Malmö FF och vinna SM-guld.
Ja, de är ju en bra bit före alla andra i spelmaterial, tycker jag.
Ja, nej, men så är det.
De är ju alltså,
med materialet de har så ska de vinna, så det bara tjuter om det. Så det är ju liksom inte att det är någon form av bragd att de vinner SM-guld. Det är alltid svårt. Du ska göra det också.
Det ska ändå göras. Men de har något för språng, om man säger så.
Men det var
så
länge sedan de var så överlägsna.
Ja,
eller något lag var så överlägset sett i spelartrupp. Det godaste med hela denna, det är ju att Rydström, vad fan var han hade svarat? Han svarade ju någonting i stil med att... så här svarade han. Din mamma kanske... Axéns mamma kanske hade gjort det, men han hade ju inte klarat det. Det är riktigt bra.
Ja, det är bra sågning.
Jag tycker det är vast. Jävligt bra.
Ja, faktiskt.
Det är svårt att inte tycka om. Det är en spännande start på Allsvenskan. Så jag vill plocka ut lite små grejer. Nummer ett som jag vill plocka ut, det är hur jävla trött IFK Norrköping är än så länge.
Ja, jag har bara sett deras resultat. Det går ju...
Alltså, först förlorade de mot Malmö med 5-0. Mm. Det må ju vara hänt.
Ja. Malmö kommer ha några sådana matcher där de vinner så mycket.
Ja, men de förlorar också 3-0 mot Mjällby.
Ja.
Alltså, och det som var lite lurigt var att jag lyssnade på en intervju med Andreas Alm. Mm. När fan kan det ha varit? Vart var det någonstans? Jag minns inte. Det var precis när han hade tagit över IFK Norrköping, så det var ju vintras.
Mm. Ja.
Så de hade knappt hunnit börja. Ja. Och alltså, så som Andreas Alm pratar, alltså, han lät som en tränare som hade lagt av.
Va?
Ja, men så här.
Men liksom trött.
Ja, men, trött och pratar gamla meriter framförallt. Ja. Alltså pratar om åren i AIK och hur mycket han gillar Robin Quaison och alltså alla de här grejerna. Man är så här, men Andreas Alm, du är tränare för Norrköping nu.
Alltså, ja, lever liksom, nuet lite.
Ja, men lite så. Och då fick jag känslan lite så här, bara, fan vad mätt han känns.
Ja.
Borde du inte gå in i det här uppdraget? Alltså det är ett spännande uppdrag. Ja. Alltså projekt Peking 2.0 liksom. Ja. Det är väl ett liksom superspännande projekt att ta sig an liksom.
Borde ju vara det, men
ja, man tycker ju det.
Ja.
Men fick inte känslan av det redan. Nej. Då. Och sen nu då, de här två resultaten. Alltså det är ju...
Jag kollade laguppställningen nu bara för att se om jag känner igen lite. Det är ju som sagt inte jättemånga jag känner igen. Det är ju Oskar Jansson i mål, känner igen från Örebro.
Ja, Nyman.
Nyman, Totte, då känner mig igen sen innan. Sen är det ju Watson. Hans brorsa spelar ihop med, han spelar IK Tord.
Ja, just det.
Så han känner ju bara till att han liksom, men jag har inte koll på vem man är. Som spelar liksom.
Traustason har man ju.
Ja, nu Traustason har ju varit med länge, men annars känner inte till jättemånga, så att jag vet inte så mycket på status på det, de här spelarna, hur vassa de är i allsvensk mått.
Nej, en annan intressant grej som jag lärde mig som berättades på UEFA-B, en av våra utbildare som är kanske en av de liksom största inom svensk elitfotboll de senaste 30 åren typ. Han är supermeriterad. Han berättade det att det har skett ett skifte i svensk fotboll. För då pratade vi om spelets skeden och din fotbollsfilosofi, och vi pratade mycket taktiskt då. Och han sa det att idag Så bryr sig, alltså dagens generation spelare bryr sig om vilken fotboll man spelar.
Att de går till ett lag där de spelar den fotbollen du gillar.
Det kan vara en sak. Det kan också vara att de liksom inte håller med tränaren i spelsätt liksom. Och han tog upp ett exempel då där det blev ganska tydligt att det var en hel del spelare i det svenska landslaget som inte höll med Jan Andersson om hur vi skulle spela fotboll till exempel. Ja. Dejan Kulusevski kanske var den tydligaste som ju också var ute och sa det. Att han inte höll med i hur de spelade fotboll. Det kan man tycka vad man vill om. Men han sa det att för 20 år sedan, alltså det fanns inte, alltså spelare, de hade noll koll på taktik. Alltså dels så fanns det inte så många olika taktiska varianter. Det var inte lika brett som det är idag.
Det var inte lika brett och utvecklat då.
Nej. Och sådär. Men framförallt så var det verkligen så här. De sket fullkomligt i vad det var för tränare som kom in. Och om de hade något att säga om taktiken, då var det i så fall att man kände att man verkligen fick ut någonting av taktiken.
Ja.
Nu är det typ så att spelarna idag, och jag håller med om att spelare idag vill vara inne och liksom antingen peta i hur vi spelar fotboll, men har också väldigt tydliga bilder och uppfattningar om vad de tycker är bra fotboll och en bra taktik.
För det är inte så konstigt som det är de som utför jobbet egentligen.
Ja, men så är det ju.
Så det är ganska logiskt.
Ja, men det är logiskt.
Jag skulle ju också åsikter om min tränare skulle säga om vi skulle spela 3, 4 eller 5 backslinjer, om vi skulle spela med en 6 eller 2. Alltså det har jag ju en del åsikter om de frågar. För att det är vad jag tycker funkar bäst för mig. Eller vad, alltså.
Men, och han sa det att det har att göra, och han petade då på att han tyckte att det, alltså taktik har liksom blivit ett kulturellt fenomen på ett sätt. Att liksom grabbar har ju koll på taktik via FIFA eller Football Manager, eller att de tittar videos på TikTok eller YouTube, och det är Tifo Football, och det är Football Made Simple, och det är Football Meta, och det är alla de här som det är ju verkligen ett kulturellt fenomen i liksom taktiska analyser och matchanalyser, och jag är ju en del av den vågen också, såklart, det är vi alla. Men han sa det att det är för mig helt otroligt hur snabbt den utvecklingen har gått. Det är liksom 10 år tillbaka, folk sket fullständigt. Alltså Marcus Berg typ tog han som ett exempel när han pratade. Det ska sägas att det här sades till mig och inte till gruppen. Så det är därför jag inte nämner hans namn. För att,
jag förstår.
Ja. Men och sen sa det att Marcus Berg, han har sket fullständigt i hur vi spelade i liksom U21 EM 2009. Det spelar ingen roll. Nej. Sätt mig där jag behövs så jag kan göra mina mål.
Ja.
Liksom. Men idag så bryr sig forwarden om hur vi spelar. Liksom.
Ja. Det är väl vad de känner sig trygga och bekväma med säkert.
Och för att koppla tillbaka det till Andreas Alm, så alltså, jag tror att en del, att det kan vara så att den
truppen inte,
den
gillar,
truppen
det, hans...
inte gillar liksom, inte att de inte gillar Andreas Alm, för nej, att jag tror att han är ganska bra ledare.
Ja, det tror jag med.
Men just att han står ju inte för den mest frydiga fotbollen här i världen. Och att det, han sa det, att det är ett fenomen nu att det finns spelare som liksom aktivt ogillar att spela vissa typer av fotboll. Mm. Och det fanns inte förr. Sen kan man, sen om det är bra eller dåligt, ja, det är, alltså på ett sätt så är det ju bra att det är spelare som intresserar sig, för det innebär ju också att de bryr sig om att spela på rätt sätt. Mm. Och de bryr sig om att spelidén ska nå fram.
Ja.
Men å andra sidan så blir det lite så här att om en spelare inte håller med om hur man spelar, så tappar du den spelaren i ditt ledarskap. Ja. Och det har ju inte hänt förut. Du kan tappa ledarskap i hur du behandlar en spelare. Mm. Eller du kan tappa i en spelargrupp beroende på hur du behandlar spelargruppen. Eller att du har lämnat någon på bänken länge. Eller alltså, whatever. Men idag finns det en till komponent. Och det är just att så här, om spelaren inte håller med i hur de spelar, eller hur vi spelar, då kan du tappa gruppen på det.
Ja.
Och det är ju en spännande insyn. Liksom.
Det är ju det. Jag känner faktiskt igen mig lite, för det var nästan lite så jag kände vissa stunder i fredags faktiskt.
Ja.
För att, som sagt, jag är ju van under alla de här lagen jag har spelat i, men framförallt Nässjö, IK och Tord, vill ju ha väldigt spelförande lag, sätter hög press och så vidare. Det är jag väldigt van vid. Vilket gör att JBK, så håller vi på att utveckla en väldigt, väldigt ny grupp, väldigt många nya, vilket gör att vi liksom inte är riktigt lika samspelta kanske, och har inte tränat lika mycket på hög press och sånt. Vilket gör att en del av försäsongsmatcherna så vi tränar på att ligga lågt liksom med 4-4-2, och liksom ligga kompakt och försvara och sånt där. Det är inte jag lika van vid, och framförallt i första halvlek så sa vi bara, men de första insparkerna slår vi länge. Jag vet, Nässjö kliver högt. Vi lyfter några längre i början bara för att testa det, och de blev bra. Sen efter typ tredje, fjärde så kände jag att vi testar att spela kort.
Mm.
Funkade sist och där. Till slut tror jag det blev ett inkast i dem på offensiv plan halva efter bara liksom något rull i backlinjen, och jag ska lyfta upp, och så sätter jag inte den på ytterbacken fullt. Så vi testar någon gång ibland, men jag märker efter ett tag så är det fler och fler som känner att vi löser det inte riktigt. Så att nästan direkt så fort det blir inspark så bestämmer vi oss liksom att vi flyttar upp.
Mm.
Och det är inte jag egentligen jätteglad i.
Mm.
För jag tycker om att sätta igång kort och liksom lösa det därifrån. Yeah. Vilket gör att jag börjar känna lite frustration att liksom, dunka långt. Lite den känslan fick jag i huvudet att vi spelade. Och jag kände att det här är inte den fotbollen jag spelar eller som vi egentligen spelar. Men det var just den här dagen så funkade det inte riktigt. Det var blött.
Mm.
Ett lag som är bättre än oss. Och liksom satt höjt på sånt där. Det gjorde att det blev mycket sånt. Och där kände jag lite som du sa, att taktiken att vi bestämde oss för att lyfta långt var jag inte riktigt glad i. För det är samma i andra halvlek, då försöker vi ju spela av matchen nästan.
Mm.
För vi har inte så jättemycket boll, men det blir ändå att när jag kanske rusat ut på en boll ute i straffområdet och tagit den, och så har vi boll. Alltså rullar igång en kort på mittback, tror jag gjorde max en eller två gånger under en halvlek. Sen blev det att slå en lång utspark i djupet liksom, och hoppas på att vi vinner den där. Så det var ju väldigt ovant för mig att spela på det sättet. Och jag var inte obekväm, men jag gillade inte att spela just så. För jag känner att det är inte där jag har mina största styrkor på det sättet. Jag känner att jag kan bidra till laget liksom.
Mm.
Så att jag tror att spelare som sagt är med insatt och sånt där. Men just jag gillar ju att liksom rulla boll och äga boll. Det är ju det jag är van vid.
Mm.
Så det blir ju lite annat när man fick göra så.
Ja, men precis så är det ju. Och som sagt, jag förstår vart man kommer ifrån. Samtidigt som det blir lite så här att...
Sen går inte emot taktiken. Jag accepterar ju läget, men jag var inte superglad att vi gjorde så. Sen tror jag inte vi kommer göra så alla matcher.
Nej.
Utan nu blev det en seriepremiär mot tufft motstånd. Vi safeade lite liksom.
Och om alla inte hade varit så... Alltså det är ju den girigheten hos tränare som gör att det kan bli 8-0.
Ja.
Just att man är så här, nej, vi fortsätter som vi har sagt att vi ska göra. Och så märker man att fast det trillar in bollar bakom backlinjen. Typ United-Liverpool 0-7.
Exakt.
Alltså, den typen av matcher där man är så här, ska enveten att nej, men det här, så här ska vi göra, så här ska det funka. Och så funkar inte det, då behöver du ju liksom vara tillräckligt liksom flexibel i din både pedagogik, ledarskap och taktiska förståelse att, att liksom förändra det. Men summa summarum, ganska spännande start på Allsvenskan, förutom det att Malmö än så länge då har kört över allt och alla.
De lär väl dra iväg lite över risken.
Det blir ju så, och det blir ju liksom...
Jag får lite Bayern München i Bundesliga-känslan.
Jag tänkte precis säga det.
Att det är liksom, man kollar vilka som kommer, 2, 3, 4, 5 liksom. Att det är spännande race med ettan. Där vi...
ja,
nu precis. Fick ju Bayern stryk i helgen.
Ja, mot Heidenheim.
Så att
nu är det ju kört.
Nu är det kört.
Ja. Alltså, det är...
Kul för Leverkusen.
Ja, jävligt roligt.
Och att han stannar ju kvar, Xabi Alonso, nu med.
Och vet du varför? Alltså, eller,
jag läser inte någon specifik anledning.
Hans motivering är ju flerfacetterad, men framförallt att han har ju just nu en klausul som Bayern kan mer eller mindre aktivera när som helst. Och då var han ju så här att då nu ska jag se om jag minns det rätt, men det var någonting i stil med att alltså, den här klausulen måste försvinna för att jag vägrar att förstöra för Bayer Leverkusen. Så det han har gjort då är att han ska vänta, signera ett nytt kontrakt och få bort utköpsklausulen så att inget lag kan plocka honom utan att Leverkusen har någonting att säga till om det.
Ja.
Det är fan, hitta en till tränare som tänker så i hela toppfotbollen.
Ja.
Det är fan, det är beundransvärt, så det står härliga till alltså. Fantastiskt beundransvärt.
Ja, det gillar jag.
Det är kul och
trogen,
det verkar
tränare som går dit, han känner att han kan bidra där han vill vara, inte dit någon klubb vill ha honom bara.
Ja, men precis, och just att så här, han är ju alltså, med ett sånt beslut så blir han ju verkligen en del utav Leverkusen på ett så tydligt sätt.
Oh, ja. Det hade varit väldigt roligt nu då, om det här blir en ny era där Leverkusen är med och slåss med Bayern och kanske framförallt Dortmund också då. Alltså att det blir fler i Bundesliga som slåss där uppe nu.
Så är det ju.
Att Bayern tappar lite, Leverkusen kommer ikapp. Förhoppningsvis Dortmund, jag har alltid gillat Dortmund.
Ja.
Förhoppningsvis att det kan bli en trio, kanske en kvartett med något lag till. Att det liksom blir tajtare där igen, så att det bara är Bayern och Bundesliga liksom.
Ja, men så är det ju. För tävlingens skull så definitivt. Sen tror jag att alltså, Bayern är så pass överlägsen ekonomiskt och muskelmässigt att jag tror att alltså, Bayern Leverkusen är... Det är alldeles för tidigt att peka ut dem som att de kommer fortsätta så här i 2 år
såklart,
framöver.
Men jag tänker, om vinner de i år, får in lite pengar, kan se till att behålla lite spel. Alltså de kanske kan etablera sig på sikt i alla fall.
Det som vore riktigt mäktigt. Alltså det enda som egentligen jag känner så här, men nu är ligan vunnen, så de har ju redan, egentligen så har de ju redan vunnit allas hjärtan och allas respekt, och liksom, de kommer jogga hem med ligan, vilket är kul såklart. För dels för Leverkusen och Xabi Alonso skull, men också för tysk fotboll. Men i andra hand så blir det ju också så här, alltså fan vad kul om de hade kunnat gå hela vägen obesegrade. Alltså det vore ju så mäktigt. Alltså för det har ju inte hänt.
Nej, är det i någon mer liga, alltså en Invincible eran som...
Ja, men det är ju Arsenal.
Ja,
sen tror jag att antingen Real eller Barca har gjort det.
Säkerligen något.
Ja, men det har de. Jag vet att de har det. Ja. Men jag minns inte
men
när det
var. Men ingen annan som gjort det, va?
Ja, men typ inte i topp 5-ligorna i alla fall. Det skulle vara Milan kanske gjorde det under Sacchi någon gång, men nej, jag tror inte det. Men hur som helst, så det mäktigaste med detta är att de är obesegrade i alla turneringar.
Alla tävlingar, ja.
Alltså, det, alltså,
och nu har de ju de senaste matcherna. De vann, om det var igår eller idag, med 1-0 mot Union Berlin. Men sen förra veckan låg de ju under fram till typ 88:e. Ja. Kvitterar, sen på tillägg så gjorde Patrick Schick avgörande igen på tillägg 2-1.
Jag är så imponerad över hur de forcerar.
Det är sjukt, för egentligen. Man borde kolla deras sista 10 minuter varje match. Ja, alltså, de matcherna som de har legat under eller haft kryss.
Ja, men
för hur de gör.
När jag tittar på den matchen så är jag så här, okej, det är inget världslag de möter såklart.
Nej, men det ska ändå göras.
Det ska ändå göras, ja. Och bevisligen kan ju inte Bayern ta Heidenheim. Så
nej, exakt.
Kul att vi shoutoutade Heidenheim för bara någon vecka sedan också. Men hur eller hur så... alltså, när de forcerar så... Jag vet, alltså, jag måste analysera det liksom tajtare, för att det är... Det är nästan lite liksom 90-tals forcering så tillvida att de slår så jävla tidiga inlägg.
Mm.
Alltså de slår ju ifrån, jag vet inte vad man ska kalla det, men liksom halva ute på kanten.
Ja.
Vi kallar det ju för zon, ska jag kunna det också, 2. Ja. Zon 2 kallar vi det för. Och bollen går in och den hamnar fan i mig bakom motståndarnas backlinje
framför målvakten, alltså framför målvakten. Ytan för
alltså
målvakten.
Varje gång. Det spelar ingen roll hur djupt
de har. Men de inbacks är med, man är inte förvånad faktiskt för.
Nej,
de är ju...
men
ändå, det ska ändå göras
ibland så är det ju för fan Jonathan Ta som går in, upp och slår de där inläggen för Impong behöver man i boxen istället. Ja. Alltså, de är så jäkla duktiga på att forcera och få ner motståndarna i eget straffområde och ska apa. De är trygga i att motståndarna står djupt. Det är ju så ovanligt.
Ja, det är ovanligt.
Alltså det finns ju inte.
Nej.
Alltså Arsenal lyckades till slut emot Luton, men ger dem 2 chanser till. Spela den matchen, samma scenario 3 gånger. De löser inte det 3 gånger.
Nej.
De löser det 1 gång av 3. Kanske 1 gång av 7. Så det är ju bara flax liksom. Men de löser det gång på gång på gång på gång. Och det måste vara så jäkla psykologiskt att vara ett lag som typ Bochum eller någonting. Och vet att vi leder med 1-0. Men när klockan slår över på 80 så bara... Nej, det är alltså... Det, inte bara så här, vi har jobb kvar att göra. Utan förmodligen så förlorar vi den här matchen.
Ja.
Statistiken talar för att även om vi leder med 1-0 i 80 så kommer vi inte bara kryssa. Vi kommer förlora den här matchen. Alltså, den psykologiska kakan att ta hand om. Fy fasen.
Men just den mentaliteten förmodligen då som Xabi Alonso har fått in på något sätt. Att de kan forcera. Sen kanske det har varit att... Att de har löst det varje gång. Det kanske är liksom medvind och liksom...
Ja, men då har allting
klaffat direkt såklart. Ger de det i nästa säsong igen så löser de inte 10 av 10 liksom.
Nej, absolut. Så
men
är
ändå,
ju
det är ju, han måste ju fått in någon typ av mentalitet och struktur och allt sånt där runt omkring som gör att de lyckas göra det. Liksom den här killerinstinkten som jag pratade en del om. Att man behöver ha som fotbollsspelare. Just killerinstinkten i situationen att in och döda bollen. Den ska in i mål. Jag skiter i.
Som alltså. Hammarby hade behövt idag. Liksom.
Ja, men lite så.
Ja, verkligen. Ja. Det är superspännande, superintressant. Ja. Men det, man blir bara hänförd av hela det där.
Jag tycker bara det är kul att det inte Bayern dominerar ligan.
Det jag hoppas är ju att... För så här, Bayer Leverkusen som vi ju hade i på spåret förra veckan. Spoiler för er som inte har lyssnat på det. Men där nämnde jag just det här kring att det är ägt utav läkemedelsföretaget Bayern. Eller Bayer, ska jag säga. Och just att de pungar ju in pengar lite efter hur det går för företaget också, hur mycket de bryr sig om Leverkusen. Liksom för stunden, vem är det som sitter som CEO och hur mycket bryr han sig om fotbollslaget liksom. Jag hoppas verkligen att jag fattar att Tyskland är 51% regel och hela den här grejen och att Leverkusen ses lite på som ett dopingslag. Men om något lag ska utmana Bayern München, då är det ju Leverkusen.
Ja,
Dortmund har försökt så länge och har ju inte lyckats. De har varit ett topplag så länge. De har kommit till kvartsfinaler i Champions League. Ja. De har kommit till final i Champions League. Och till och med där blir de stoppade av Bayern München. Ja, men så här, de har försökt och det går inte riktigt att ta sig över. Och jag tror att lite av det har att göra med att när man väl fick den där triumfen över Bayern München 2010 så lyckades man inte riktigt vända trenden helt och hållet ändå. Men Bayer Leverkusen har ju köpkraften bakom sig att kunna göra det. Så jag hoppas verkligen att de tar det på allvar och verkligen försöker förändra det på riktigt, för det är bra för tysk fotboll. Det är bra för bilden av tysk fotboll.
Ja, framförallt.
Där många ser det som en Farmers League och jag kunde inte hålla med mindre.
Nej, det är alltså, det är inte längre.
Jag tycker att
jag tycker Ligue 1 och de här är mycket mer Farmers League.
Ja, absolut. Jag tycker att alltså Serie A tycker jag växer lite starkare det senaste året någonstans. Och jag har förändrat lite min syn på italiensk fotboll också. Jag var väldigt anti det ett tag. Jag tyckte det var tempofattigt och sådär. Jag tycker att det är med
det är många... väldigt defensiv fotboll jämfört med resten av...
Ja, men många av de nya tränarna, alltså det som har hänt i Italien tycker jag är att alltså de tränarna som inte tycker att det ska gå långsamt, som inte tycker det och som inte liksom bygger sitt lag i kring den här catenaccio-kulturen som har funnits i 50 år. De har ju lyckats. Ja. Alltså Atalanta, Bologna nu med Thiago Motta. Atalanta. De här typen av lag, vad heter det, Inzaghi med, med Inter. Det är ju verkligen inte tempofattig fotboll. Nej. Verkligen inte. Utan de som har spelat tempofattig fotboll, Milan, Juventus, det går inte jättebra för dem, trots att de förmodligen har de absolut bästa trupperna. Liksom. Mm. Så det har skett lite skifte där. Men jag skulle säga att La Liga har nog en högre högsta nivå än vad Serie A och Bundesliga har. Men jag tycker att sett utifrån jämnhet så tycker jag det är Tyskland och Serie A som är under Premier League.
Mm.
Sett till fotbollskvalitet. Och frågan är om inte Bundesliga är ännu jämnare. Alltså.
Det tycker jag.
Och framförallt så är det ju en jävligt underhållande fotboll att titta på. Så tips, börja titta Bundesliga. Det är jävligt roligt att kika på. Men jag tror väl att de allra flesta har väl rattat in på detta avsnittet just för att det var stormöte som vankades i Premier League. Det var flera matcher, men jag tänker att vi väljer att fokusera på en, och det är ju den som...
Everton Burnley.
Ja, precis. Ja, men, bra match ändå, tycker jag.
Såg inte jag.
Såklart. Vi ska titta och prata om Manchester United mot Liverpool på Old Trafford, som alldeles nyss avgjordes, och slutsignalen ljöd. Vi ska prata Premier League. Rulla ingen, Simon. Match där jag tycker att...
Väldigt rolig match, tycker jag. Det blir det ofta, tycker jag, med de här. Men det var, det jag tycker var högt tempo i början. Och jag blev förvånad hur bra United var i början. De löste pressen väldigt bra. Framförallt i början. Ju längre halvlek gick, desto mindre kändes som att de fick ta på Liverpool. Och det kändes som att de orkar eller taktiskt valde att inte trycka på lika. Det vet jag inte vilket. Men i början kändes som att de fick rätt bra... De har rätt bra koll på Liverpool, tycker jag.
Ja, det tycker jag med. Det jag slås av är ju att alltså de bästa spelarna på plan, det är också de yngsta.
Ja, faktiskt.
Kamboala på mittback. Alltså,
ja, han var fin.
Han är ett monster i första halvlek. Alltså, det är inte mycket han gör som syns jättetydligt.
Nej.
Men så följsam, så lugn. Det är hans, alltså, det är
andra typ, start var det i
andra ligan. Start, och det är mot Liverpool.
Mm.
Alltså, killen är, 19? Ja, 19 år gammal är gubben. Ja. Och firar ett inkast emot sig.
Ja.
Alltså, han är så kung. Han, bara, han får ju ut någon boll till inkast där mot, jag tror det är Luis Diaz. Alltså, han bara vänder sig mot Stratford End, tror jag till och med det. Och bara,
Men det gör han ju den gången i
andra halvlek också.
När han missar ju en djupledsboll. Eller det kommer en långboll ut på honom. Ja. Där Nunez pressar. Han ska typ rensa, ta ner någonting, tappa den snett inåt så Nunez hinner före. Lyckas löpa i kapp, glidtacklar och när han tror jag fångar bollen. Då vänder han sig också mot publiken och vevar igång dem.
Ja, men det är inte en gång. Det är, jag tror det är två eller tre gånger i första halvlek och minst en gång i andra halvlek också. Är det så jäkla
men det är gött att visa lite. Men Maino blir alltså han kan man prata om hur länge som helst. Det är så spännande, men också det här målet. Alltså det är forwardsmål han gör.
Vet du vem jag tänkte på?
Nej.
Federico Makeda.
Ah, just
kommer
det.
Kommer du ihåg
alltså,
det är ju ett avgörande mål i, jag tror det är 95:e minuten eller någonting. Det är ju också det enda Federico Makeda någonsin gjorde för Manchester United. Men det är ju klassiska kommentatorer. Det går sig för Makeda! det är Martin Tyler som kommenterar den.
Ja.
Det var fan med exakt likadant mål.
Ja, men vänder upp och lyckas bara vända 180 och
han är inte ens halvt, han är ju felvänd.
Ja, han är ju jag menar. Han vänder ju upp. Det känns som han ryggen mot mål, vänder upp snabbt och skjuter. Sen ser jag ju på reprisen, jag tycker Kelleher står ju alldeles för nära sin första stolpe egentligen, men det är ett väldigt fint mål.
Ja, ja. Och den går ju liksom upp i krysset. Ja. Så det är ju inte, och det är tillräckligt bra kraft på den. Men det är klart
han är
att
fin.
Keller hade väl kunnat åtminstone vara på den. Men,
hoppas han får spela så pass kontinuerligt och hålla nivån nu så han får starta för England nu i sommar.
Alltså han är
ju... Ja, men tänk han, Rice och Bellingham framför. Livsfarligt. Alltså... klass mittfält. Det har de inte haft för länge. Alltså, det är inte sen Gerard och Lampard egentligen.
Alltså, och då väljer du att peta Phil Foden då?
Ja, men nej. Du sätter Saka på ena kanten och Foden... Ja, det är ju det. Jag vill egentligen ha Foden i mitten i och för sig.
Mm.
Han får nog utgå från vänster tyvärr. Men,
ja, jag,
men jag vill ju egentligen ha han centralt. Men det är...
Jag vägrar ju bäras iväg. Alltså det är så synd att du sitter och prisar Kobbie Mainoo. För att jag har bestämt mig för att jag ska inte bli exalterad.
Nej, men det blir jag även som City-supporter. Ja, för att jag tycker det är kul för en gångs skull då, för Uniteds skull. Att det är en spelare bland de yngre som visar och liksom bidrar. Och liksom, men just man ser på hans fotbolls... Alltså kunnande, fysik, allting. Så han, att han är så bra i den åldern gör att det är liksom... Nu jämför ju inte han med Bellingham. Bellingham var ju ännu bättre, ännu tidigare. Och liksom det här. Men han liksom visar ändå i sån tidig ålder att han är ganska... Inte färdig, men liksom kommit väldigt långt som fotbollsspelare.
Framförallt så är han ju... Det är sällan man ser en engelsk mittfältare med den,
just den här
varsamheten med bollen.
Alltså, men på den här positionen med.
Ja, men för Bellingham är ju kraftfull, han är stark, han har fina bolltransporter, han är ju fantastisk på sista tredjedel, han är trygg felvänd och såna här grejer. Men framförallt så alltså Kobbies jävla silkeslena dribblingar.
Ja, men exakt.
Och framförallt hans weight of pass. Det finns ju inte ens någon svensk översättning på weight of pass, men ni fattar vad jag menar. Alltså det är fan i mig varenda gång han slår en passning, framförallt framåt i banan, som den sitter med perfekt hårdhet på rätt fot varje gång.
Ja.
Och det är så jäkla ovanligt. Alltså det är ju sånt
passningsprecision kanske man kan.
Ja, men precision, men också typ. men också
det är också hårdhet och
varsamhet. Ja, men alltså, han vet precis hur han ska slå passningen med vilken skruv, med vilken hårdhet på vilken fot.
Mm.
Och han gör det systematiskt alltjämt hela tiden.
Mm.
Han är så bra på det, så det är alltså han spelar ju. Han hade ju kunnat spela bara på det. Men nu råkar han också vara helt okej snabb. Framförallt så är han ju bitig. Alltså.
Ja.
Alltså det gör så jävla...
Och ändå så rörlig också. Det är med hans fysik redan i den åldern är ju... Det är det jag tänker också med Bellingham också. Han har ju också väldigt bra fysik för sin ålder. Och är ganska lång jämfört med Mainoo. Men alltså, de båda har ju liksom sina fysiska egenskaper som bidrar ganska mycket också.
Också att han fortfarande har akademinummer 37.
Mm. Ja, jag vet.
Ja. Ja, det är så jävla kaxigt.
Ja, det gillar jag.
Jag vägrar att bäras iväg utav hur spännande han är. Men wow, vilken
jag tycker spännande. Det var kul i alla fall. Men det...
Ja, nej, men det är en så jävla fin fotbollsspelare. Men det är ju Cambuala, Mainoo, Garnacho, Höjlund.
Ja.
Som
går.
Sen tycker jag Dalot gör det bra också, måste jag säga. Men alltså, jävla minusbetyg till Harry Maguire som alltså i andra halvlek.
Ja, jag tycker fortfarande inte Bruno är kom upp i nivå. Han gör ett fint mål, men alltså det är ju, många hade satt den faktiskt därifrån, man ska vara helt ärlig, men jag vet inte, jag blir inte klok på han. Jag vet inte.
Jag tycker att så här,
tycker inte han bidrar så pass mycket som jag tänker att han borde göra i den positionen.
Man försöker ta sig förbi så pass mycket genom via kanten också, vilket gör att Bruno inte får de här liksom passningarna som gör att han kan slå de avgörande sådana. Nej. Och då blir det mer hans arbetsinsats man får recensera.
Jag tycker han hade några lägen han kan slå den avgörande någon gång absolut. I andra halvlek, då kom han på vänsterkanten, fast inte långt ut. Men alltså, och de kom typ 3-2, 4-2 eller någonting i någon kontring.
Yeah.
Och han löser liksom inte ett enkelt inlägg längs med backen. Eller alltså, han typ halkar någonting till slut. Och så får, nej, jag vet inte. Jag har väldigt svårt för att se hans... Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Ja, men jag fattar precis vad du menar. Han är ju bristfällig där.
Det jag tänker
där,
att han ska bidra med tycker inte jag att han bidrar med tillräckligt.
Sen bidrar han ju med en enorm arbetsinsats.
Ja,
alltså han är
springer
överallt
alltid.
Hela tiden.
Det är som Nunez tänkte jag på också idag.
Ja, jävlar vad han var överallt idag.
Han springer som bara den hela tiden. Men hans tekniska färdigheter i många situationer är ju bedrövligt tycker jag.
Ja. Alltså den cutbacken han kan göra, är det Soboslaj som kommer?
Ja, jag tror det är det.
Eller Diaz, det är
någon
utav dem. Alltså hur fan kan han inte se den?
Ja.
Alltså, det är ju helt
ofattbart. Ja, men det är flera gånger, och någon gång de kom första halvvikt, de kom 2-2, Salah lyckas komma förbi Van Bissaka, han kan curla den, alltså bortre mot han, ska utmana om det är mot Maguire eller någonting, halkar. Alltså jag blir så här, han har inte riktigt de här skillsen om man säger, och liksom fotbolls... tekniken alltid. Han ser klumpig ut.
Ja, det gör han, absolut.
Sen, slarvig.
Sen är han ju så pass nyttig att alltså, han river ju upp alla försvar med sina löpningar. Så jag fattar såklart att han, det är klart han ska spela. Ja. Det är inget snack om saken.
Men han är ju för... Och som sagt, han har ju... När var det han hade läge? Han kunde ju ett mål också. Som han också så här, får inte till alls av slutet i alla fall. Men jag bara tänkte på under matchen. Bara, löper mycket, gör väldigt mycket nytta. Men någon 15-20 målsmålskytt är han ju verkligen inte just nu.
Nej, det är han inte. Och tyvärr så tycker jag ändå försvinner den här matchen också. På ett sätt som är... Alltså, inte ens arbetsinsatsen är... Alltså han lägger ner arbetet. Men han får inte mycket ut av det. Ens i bollvinnarstadiet. Han vinner inte mycket boll alls. Nej. Utan han förlorar ju duellet tvärtom. Han har ju en mot Kobbe. Där Kobbe bara sätter ut röven mot honom. Och bara... Nope. Och så här, sen stör jag ihjäl mig på att han spelar med tandskydd, men en annan sak. Den som får mest minus av alla, det är Marcus Rashford.
Ja,
men alltså, han är så trött. Och framförallt så, alltså, hur många chanser får han inte att gå i djupet och utmana mot ett oorganiserat Liverpool-försvar i första halvlek? Alltså det är ett halvdussin gånger som han får bra lägen att utmana och komma förbi. Och han springer och liksom petar bollen längs med kanten. Peta. Och så ska han försöka sticka. Och så går han till det. Och så blir han sur. Och så joggar han inte. Han joggar inte ens hem. Han går hem.
Mm.
Alltså, jag vet inte. Jag tappar.
Då ska jag nog för en gång skulle säga att till och med Antony gör ett okej inhopp.
Han vinner
ett par gånger. Det var någon gång Curtis Jones skulle driva upp bollen. Och Antony bara kommer och snor och skapar... situation, typ sista 10 eller något.
Antony är faktiskt väldigt underskattad defensivt. Och det kan man inte säga någonting om. Att Antony har varit en katastrofvärvning på många sätt. Men hans arbetsinsats och kvalitet defensivt i framförallt typ lågt försvar. Han är skitbra där. Han vinner mycket, mycket boll och är alltid till stöd för sin ytterback. Där är han suverän och det är faktiskt
anledningen till honom. Han behöver utveckla nu.
Verkligen. Men jag tycker han har ett par fina bolltransporter där i andra halvlek också som ändå ser spännande ut. Så han börjar ju hitta tillbaka till fotfästet lite grann. Men samtidigt så är det ju inte en ytter som ska vara värd i Manchester United. Men man får ändå se det för vad det är någonstans också. Men 2-2 är ju lite i... alltså det blir ju en konstig match sett till matchbild faktiskt. Och resultat och... På vilket sätt målen kommer till. Det är Bruno som gör ett jävla slumpmål.
Det är snabbt uppfattat att klippa till den. Och jag kollar lite ur målvaktsperspektiv. Kelle räddat den. Jag tror till och med han är utanför med. Så där hade det blivit
han är kort. Långt utanför till och med. Han är typ 8 meter utanför. Det känns så han är utvisad där.
Så han hade ju varit utvisad annars. Men
hur eller hur. Så bollen går i mål och det är vasst uppsnappat utav Bruno. Ja.
Sen är klantig Wan-Bissaka på straffen där tycker jag.
Alltså det är...
Han är ju grym på glidtackla, men det är läget ni leder det är 10 minuter kvar.
Det finns ingen anledning att glidtackla.
Nej.
Alltså det är så onödigt.
Elliot får en lång touch och då blir han så sugen på att glidtackla.
Och därtill då så han har ju inte varit fötter. Till mycket nytta därutöver heller. Alltså det är inte så att han har gjort en bra insats och så det lilla utan det är verkligen han har inte många rätt, varken med eller utan boll.
Nej,
och det är bara tur att det är mycket som inte händer på hans kant.
Ja,
det är
faktiskt. Mycket som anfaller mycket mer på Dias kant än på
Salah. Verkligen.
Det är rätt märkligt.
Mycket
det...
bygger nog på att jag tycker att Bradley var lite under isen idag. Så det var många gånger som...
Robbo är ju faktiskt bra, tycker jag.
Ja, det är han. Och han är fantastiskt bra på att ställa sig, alltså det här med att lyckas få bollen till sig som ytterback hela vägen ut på kanten, det är ju en vetenskap med centimetrar. Alltså står du lite för långt ner, då är du i passningsskugga. Står du lite för högt upp så är du i passningsskugga. Men han hittar den här fickan hela tiden som gör att antingen så får han bollen och så skapar han någonting med sin fin passningsfot. Eller då när bollen hamnar hos Luis Diaz så kommer han på överlapp och han fyller på och täcker verkligen hörnflagga. Och han är ju toknyttig där. Men det är ju verkligen så här, när det står 1-0 till Liverpool, då känns det ju mycket närmare 2-0 än 1-1.
Oh, ja.
Allt jämnt hela tiden. Sen händer 1-1 och sen tar United över lite granna.
Yeah.
Och sen så står det och väger i andra halvlek i början. Sen tar Liverpool över helt och hållet. När Liverpool är i sin största och bästa period i matchen, då kommer Kobbie Mainoo och gör 2-1. Och sen så, när det ändå känns som att United har alltså full koll på Liverpool. Alltså det,
ja, för Liverpool skapar inte något
ingenting,
i slutet.
Nej. Ingenting alls. Och helt plötsligt så kommer den här straffen och 2-2.
Ja.
Så, och sen har ju United någon en eller två chanser innan matchen hinner bli slut. Och Liverpool en eller två chanser. Så det, jävla märklig match.
Ja, men den var ändå rätt rolig att titta på.
Ja, men underhållande mycket, absolut. Det... Men ångestladdad för en som håller på något av lagen, såklart.
Förstår du. Jag är bara glad som City-supporter att Liverpool tappade nu.
Ja, verkligen. För att den här Premier League-tabellen med...
Eftersom de spelat lika många nu.
Alla har spelat lika många omgångar. Så 31 spelade omgångar. Vi kan ta liksom,
tabellen
lite snabbt innan vi går in på fantasy. Arsenal på första plats, 71 poäng. 51 i målskillnad. Det är sjukt bra målskillnad för övrigt. Släppt in 24. Gjort 75.
Mm.
Sen Liverpool på också 71 poäng.
Mm.
Och 42 i målskillnad. Sen är City 70 poäng och 40 i målskillnad.
Mm.
Alltså, jag tror det var Glenn Strömberg som sa det efter matchen där, att alltså, undra när senast det var tre lag med i ett titelrace så här långt in.
Ja, ja, ja.
Och de gav inget svar på det, men jag kom på det är senast det var ett så här tight titelrace, inte ett tight title race. Så det var 2016 Leicester. Där är Arsenal, Tottenham och Leicester.
Sant.
Men det var ändå Leicester i klar ledning hela tiden. Det var ju bara att man, det var nog mer psykologiskt att man kände att Leicester kan ju inte hålla ut
detta. Nej, exakt. Det är inte ett lag som löser det.
Så då blev det titelrace. Det var ju lite som när Ranieri går ut och säger: "Hey everybody, we're the Champions League." Det är ding, det är dong. Ja, men så här, för att han var ju nog trött på att så här, men vadå, vi inte kan hålla ut det. Vi har hållit ut i 31 omgångar. Varför kan vi inte fortsätta hålla ut det? Så, men nu är det ju verkligen så här, tre supergiganter som ska kampa om detta.
Det är kul.
Min känsla är att det är Liverpool som tar det.
Det är min känsla också.
För Arsenal ska in i Champions League mot Real Madrid. Och...
Nej, City ska det. Arsenal ska mot Bayern.
Bayern, förlåt.
Frågan om, i och med att Bayern förlorar helgen, med undrar om det kan till och med vara till Arsenals fördel då, att Bayern är lite...
Och skulle de gå vidare till semifinal i Champions League då, alltså Arsenal har aldrig varit i det här scenariot innan. Hur kommer det te sig? Liksom?
Jag tror faktiskt Liverpool löser det, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men jag tror också det.
De känns starkast.
Om man då också tittar på vilka matcher som återstår.
Mm. Så City har dock... Av de här tre lagen tror jag City är nästan bäst schema. Men det har vi ju Real
Jag tycker att det är hugget som stucket City-Liverpool.
Ja,
men Arsenals schema är inte trevligt.
Nej.
De har kvar Aston Villa. Mm. Tuff match.
Ja.
Det kommer bli riktigt jobbigt. Wolves är väl
det
kanske...
Bör de väl lösa,
det bör de lösa. Sen är det Chelsea.
Det är alltid London Derby. Kan alltid gå. Men det bör de ju dock lösa.
Och direkt efter det så är det North London Derby. Ja. Då är det mot Tottenham.
Det blir inte nådigt.
Det blir det verkligen inte. Sen har de Bournemouth som de ska städa av. Sen är det United med.
Mm.
Och sen är det Everton. Mm. Så de har ju, och Everton lär förmodligen
ha något att spela för med.
Verkligen. Mm. Så, och det kommer
Pickford kom för rött kort i den matchen.
Ja, han hatar ju inte att ta trött.
Nej, eller hur? Han hatar inte att brösta upp sig lite.
Nej,
men det är ingen rolig sista match, men vet du, en sån lite brunkigare Everton, vet du, krigar för att hålla sig kvar.
Ja.
Och så slåss mot Arsenal, vi gör allt för att sabba för dem, vet du.
Och Villa har ju också, de har ju Europaplatser att spela om.
Oh, ja.
Och Lejo.
De såg jag också nu mot Brentford med. Vad dåligt försvarsspel de gör på. Alltså de leder 2-0, har stenkoll. Sen är det alltså Pau Torres och Diego Carlos är skitbra för första halvlek. Andra halvlek, han och Pau Torres. Ja, jag vet inte vad de gör. Det är sånt haveri där, 10 minuter, släpp in 3 mål. Sen löser Watkins och gör ett mål som Fläcken borde gjort bättre på. Men alltså Villa är ju väldigt bra, men att de tappar så gör ju att det är lite oroväckande om de löser liksom de här.
Däremot så har de alltid stått upp mot storlagen.
Ja, det har de gjort.
Så det är ju lite som...
Men är det de som ligger fyra nu eller? Eller ligger de femma?
De ligger femma. Ja. Tottenham klev om dem nu på målskillnad.
Och jag tror att Tottenham löser fjärdeplatsen. Men
kan vara så.
Villa kommer tappa någon mer poäng på grund av den här...
Framförallt så kommer de nog göra jävla... det på just att... på att de andra lagen har börjat tappa. Jag tror inte att de kommer inte göra någon uppryckning. Men jag tror att Villa orkar inte. United är för långt ifrån.
Ja.
Men... hur som helst då, så Liverpool de har kvar de har ju Europa League förvisso.
Sant.
Men det är det kan vara
vilka fick de nu igen?
De fick ju Atalanta, så det kommer ju bli tufft.
Ja, det blir det.
Jag tror att de löser det, men det talar ju inte för deras fördel om de skulle ta sig till semi i Europa League. Och jag tänker att Klopp, han vill ju bara ta en titel.
Ja.
Det sista han gör. Så risken är ju att han övergör det. Och man tappar alla. Mm. Liksom, via att man måste kunna vinna någonting.
Mm.
Sådär. Men de har ju kvar. Crystal Palace. Mm. Den bör de städa av. Fulham lär de städa av. Everton. Definitivt. För det är nog inte desperationen där riktigt än.
Nej. Merseyside löser dem.
Ja, men det tror jag med. Sen är det West Ham. Tungt motstånd. Men det tror jag de löser.
Ja.
Sen är det Tottenham.
Den är jobbig.
Och sen är det Villa. Och sen är det Wolves. Så det är ju... Det
men kolla
är ju...
City så får du se. Bortsett från, alltså, från Champions League kommer ju vara svinjobbigt. Men kolla just i Premier League.
Ja,
jag hade för mig att de hade... Min mobil är död så jag kan inte kolla. Men...
De har Luton hemma. Mm. Det städar de ju av.
Förhoppningsvis.
Men... Det ska de göra. Sen har de Brighton.
Mm.
Det kan bli ett taktikspel.
Ja, men Brighton är dåliga nu alltså.
Ja, de lär lösa det.
Ja.
Forest, Wolves, Fulham, West Ham.
Ja.
De har nog bäst schema.
Ja, det är tuffast motstånd i Europa, det är ju det.
Ja, men oj, helvete.
Löser
men
vi,
så är det nog. Men ja, det det är ett jävla titel.
Ja, det är ju det.
Det
är ju klara City att balansera upp det här med Real och sen ligan. Då kan vi lösa det. Men jag tror ju inte att City löser ligan. Det tror jag ju inte, om jag ska vara helt ärlig. Men vi är ju det där. Vi kommer hamna ett eller två poäng efter till slut. För att de andra alltså... Jag tror de plockar ungefär nästan exakt lika mycket poäng nu.
Mm. Ja, det kan vara
det
så.
Det är vad jag tror. Men det, och sen nu när vi har Ake skadad, Walker skadad med, vet du.
Mm.
Det är inte roligt att möta Vinicius när Walker inte spelar, känner jag.
Men. Jag har tänkt på en sak innan vi går in på fantasy och avslutar. Jävlar vad mycket mål det görs i år.
Ja,
så här.
Jag vet en anledning. Men.
Ja.
För att man har förlängt tilläggstiden till så här 6, 7, 8, 9 minuter.
Mm.
Det gör att alltså, mental trötthet, fysisk trötthet också, men just mental trötthet, det blir mycket mål på tilläggstid.
Mm. Ja, så är det ju, absolut.
Som typ United då mot Chelsea, Palme gör två mål på plus 10 typ. Alltså, ja, men hade det varit förra året, då hade United vunnit.
Ja, verkligen.
För då hade det blivit 3-2,
ja.
För det blir inte så mycket tillägg.
Absolut.
Så det är en, tror jag, rätt stor bidragande anledning varför det blir så mycket mål.
Säkerligen.
Att det är längre matcher och
men
trötthet.
Också så här, det är väldigt få hållna nollor generellt.
Oh, ja.
Och sen, det märker vi i fantasy som vi kommer in i sen. Men hur eller hur, Arsenal och Liverpool är de enda lagen som har släppt in mindre mål än de har spelat matcher.
Mm.
Det brukar vara standard för
typ topp 6-lagen nästan.
Ja, men topp 3-4 i alla fall. Champions League-platserna, då kan du inte släppa in 30, eller så här 40 på 38. Det brukar inte funka så.
Nej.
Så det är ju en stor grej. Och därtill då så måste man ju säga att alltså, Arsenal har bara släppt in 24 mål. Mm. Det är sjukt bra.
Det är väldigt bra.
Sett till hur fotbollen ser ut just nu i Premier League. Liksom. Men jag menar så här, Tottenham på fjärde plats, de har släppt in 45.
Mm.
Det är mycket. Alltså,
det är mycket för att vara på fjärde plats. Oh, ja.
och samma
och då är det ett par omgångar kvar med.
Ja, och så här, alltså går du neråt i för det är också så här, det är många lag långt ner i tabellen som inte har släppt in jättemycket mål.
Mm.
Så att mellan typ femte plats och fan i mig femtonde plats så har man släppt in ungefär lika mycket mål.
Mm.
Det är så här, West Ham har släppt in 56.
Mm.
På sjunde plats. Fulham har släppt in 51 mål.
Mm.
Som ligger på 13:e plats. Mm. Everton som ligger på 15:e plats har släppt in 42 mål.
Mm.
Alltså det är så konstig målskillnad.
Ja, jag är helt
och så här, United ligger på -1 i målskillnad, ja, fast de ligger på 6:e plats. Samtidigt som Brighton ligger på 10:e plats och har 2+ i målskillnad. Mm. Det är jäkla konstigt. Fulham som ligger på 13:e bara -4 i målskillnad. Och de enda som verkligen sticker ut är Sheffield som ligger på 16 poäng och bara har gjort 30 mål och släppt in 82.
Mm. Men de har ju varit sopsist, de har varit slagpåsen i år liksom.
Ja, så är det ju. Jag hoppas på att Luton löser det. Ja, det är det jag hoppas utav denna säsongen.
I said it first.
Ja, det gjorde du ju faktiskt.
Jag shoutade in för säsongen. Ja. Jag tror ju att de löser det.
Jag tror inte att Forest har hjärtat att lösa det.
Nej. Jag tror inte heller.
Jag tror Brentford löser det. Jag tror Everton definitivt... Nej, inte definitivt. Men nej, de kan lösa det.
Mm.
Luton tror jag. Jag tror de tar det. Men nog om det. Vi ska ge oss in i fantasy. Det sista vi gör innan vi stänger butiken för idag. Så låt oss göra det. Simon, rulla ingen. Fantasy har med ju. Det är ju som så att det är... Hur
går det i Chelsea? Eller i,
vilka matcher har vi kvar? Det är bara Tottenham kvar, sen är hela omgången spelad.
Spurs, men spelar ju.
Jag sa ju Tottenham.
Ja, förlåt. Chelsea och Spurs var det jag kollade på.
Men Chelsea är klart nu. De fick 2-2. De vände till 2-1.
Ja.
Sen blev det 2-2. Mm. Så Sheffield plockade en poäng mot Chelsea.
Det var ju viktigt för dem i alla fall.
Ja, det spelar ingen roll. Men...
Nej, det gör ju inte. Vi skiter i det egentligen.
Ja, jo, visst. Men jag tycker ändå att jag har en helt OK... match eller vecka
förutom
Doughty kommer in istället för Konaté eller Kivior.
Ja, då KDB med det är ju det som
jag lyckades få in honom till slut. Ja, så nu har jag ju faktiskt jag är faktiskt otroligt nöjd med att jag lyckats få in Haaland, Isak, De Bruyne och Salah.
Ja, det är bra.
Och Cole Palmer då som ju förmodligen
han är billig som de flesta har, men ja.
Ja, och sen har ju Pedro Porro. Så jag har ju bantat mitt försvar något så in i helvete.
Men det gör jag med ganska mycket.
Så jag har tagit in Konaté då som inte spelade, Kivior som inte spelade, Pedro Porro, Agard och vad fan blir det? Doughty,
ja precis.
Stämmer. Men så mitt lag ser ut så här nu då. Keller i mål.
Det har jag med.
2 poäng. Konaté, Kivior spelar inte. Där kommer Doughty in som har plockat 2 poäng i alla fall. Pedro Porro. Ross Barkley tog in.
Han tog lite ut här veckan.
Ja, men jag kikar lite på statistiken. Det är synd på honom för att han slår så många nyckelpassningar.
Japp.
Att man känner att du borde ligga högt upp i assistligan. Men det är väldigt få av de här nyckelpassningarna som leder till faktiska assister. Och få grejer som leder till faktiska mål. Men jag hoppas verkligen att han får till det lite. För det är en väldigt, väldigt billig mittfältare som startar vecka ut och vecka in.
Mm.
Och för det då så fick jag in Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Cole Palmer, Höjlund, Haaland och Isak.
Ja.
Höjlund försvinner nästa vecka.
Mm.
Han har tappat.
Watkins ska du nog få in snart.
Ja, frågan är hur.
Skiljer det så mycket i pris eller?
Ja, jag tror det.
Ja, det gör det va.
För Watkins kostar 8,8 och jag har 7,9 i budget.
Ja, nej, det blir tufft.
Men jag har 2 byten på mig.
Men typ, vad kostar Nunez då?
Nunez kostar...
Alltså han är inte fel som sjuk...
han kostar faktiskt 7,7. Jag skulle kunna få in honom istället för Höjlund.
I och med att snart kommer det vara åtminstone 2 double game weeks kvar innan spelet är slut.
Mm.
Så där får du ju...
Nej, jag kan
just inte... det, du har ju redan... Just det, du hade ju... Konaté hade jag ju skippat eller Keller här då. Men det är klart att
du får -4.
Men...
Eller Solanke kan jag få in också.
Avvakta lite i alla fall, för nu är det Europa i veckan. Det är
just det är med.
Men jag hade också Keller. Jag måste tänka, vi hade min mobil dog nyss, så jag måste bara tänka vi hade. Jag hade ju Salah som kapten, räddades av det till slut.
Ja, såklart.
Haaland hade jag som gjorde mål. Jag gjorde ett byte som, alltså den här omgången så bete mig i röven ju. Alltså, för att jag har haft säkert, han var... varit lite skadad, han var inte med alls förra matchen och de skulle göra en sista check på presskonferensen. Han hade helt sagt att de ska göra en sista check innan om han är med. Eller så här, ja, han är väl förmodligen med, men jag chansar inte på honom. Foden var bra förra veckan, han sätter in nu så kör jag honom resten, för jag tänkte på det efter han gjorde sitt hattrick för omgången. Hade man bara vågat ha han från början, för jag hade han för länge sedan och sen tog bort han.
Mm.
Han är inte sån som gör varje vecka, men under tid så gör han... Ja, men helt plötsligt gör han 12 poäng, sen gör han 3, 12. Alltså, han är lite upp och ner så, men ändå en som är kontinuerlig och spelar väldigt mycket för City ändå. Vilket gjorde att jag plockade ut Saka nu när han väl gjorde mål och fick 2 bonus och satte in Foden.
Mm, just det.
Då gjorde jag det på lördag förmiddagen. Och typ 2 timmar innan matchen skulle starta så var det vissa källor som skrev att Foden startar inte och KDB skulle starta. Så jag bara hopp, skit. Så jag lyckades i alla fall bänka honom.
Ja.
Men det var ju onödigt att göra det bytet. För jag tog ju -4 med för att jag skulle få in, jo, jag skulle ta ut Ake med. För att han
så
är skadad.
Du lär inte ha fått ihop till 62 poäng då?
Nej, det vet jag att jag inte har. För att jag hade Solanke och Isak och båda gjorde 2 poäng. Jag hade Palmer, Salah då. Måste tänka vad jag hade mer. Vilka mittfältar har jag mer?
Jag ser och märker nu att det är fan inte många som har nått 60 överhuvudtaget.
Nej, men jag tänker att det är inte jättemånga. Alltså, de som är poäng som är de som sticker, det är de som har fortfarande kvar Watkins. Sen är det ju liksom, om man har haft Salah, Haaland, några som har haft KDB, du då bland annat Saka. Jag hade Gabriel då, höll nollan. Så att jag vet inte, jag kanske hade 45 poäng kanske eller någonting, typ, gissar jag på. Men för Palmer fick bara 5, va?
Han fick bara
och jag 5. Har inga Spurs-spelare, för de har minst matcher av alla kvar. De har till med en blank
just det.
Kvar, plus att de inte har någon double, vad det ser ut som just nu. Jag har inte koll på om de ska
ha in. Ja, det lär väl komma in en till double game week.
Ja, men det är inte alla lag som kommer ha det heller, för att det är om, jag tror det är 2 veckor eller någonting, får jag kolla på din. Jag tror det är om 2 veckor eller något, som 2 omgångar. Ja, precis. Nästa omgång i Game Week 33. 34 är en double. Då är det en del lag som har. Då har Spurs blank. Sen omgången efter, 35, då har både Chelsea och Spurs har sin. Sen är det en till Game Week. Jag vet att det är 35 eller 36. Har de här, du vet, som de här jättenördiga som håller koll på vart de läggs in beroende på FA-cupen, allt det här. De har lagt in att det probably så blir det en double game week, typ 35 eller 36 för en del lag.
Just det. Men summa summarum då, jag gjorde en ganska bra vecka faktiskt.
Ja, det gjorde du. Jag tror, jag skulle gissa på att jag har min eller röda pilar, men men du, har inte du gröna eller? Alltså inte ens overall har du inte det. Det var konstigt.
Ja, men jag tror att det inte är uppdaterat sen.
Nej, för kanske att, inte. Det står, hur ser det ut i Spurs matchen just nu?
Det står 3-1 och
vilka är det som har
det är Murillo som har gjort självmål. Ett självmål. Micky van de Ven gör mål.
Sisson, Pedro Porro har gjort mål.
Jajamän.
Okej.
Det är fint. Och Chris Wood han mål igen. Chris fucking Wood. han är kung. Jag gillar honom. Men vi tar en topp 10 innan vi avslutar. Sen har jag ett litet quiz och spel till dig.
Gött.
I omklädningsrummet. Ett jävligt roligt sådant.
Ja, det är bra.
Så vill ni vara med i omklädningsrummet så var det.
Ja.
You're missing out. Men på första plats så är det tillbaka på första plats. Trent for president.
Yes.
Mm. På andra plats, Estopinia Colada.
Colada.
Klopps and Robos på tredje plats. Maues Mannar på fjärde plats. Mo Money, Mo Problems på femte plats. Free Hit in Diaz.
Ja, på sjätte plats.
Han är tillbaka.
Ja.
Han lämnar oss aldrig. Kalles Knattar är lite trevligare namn i och för sig, på sjunde plats. Limpa FC på åttonde plats. Ny på topp 10-listan, Arklo IF, eller Arklo.
Ja, det måste vara nytt, det känner inte jag igen.
Och tillbaka i topp 10. Alltså den här killen, han var uppe för jättelänge sedan. Alltså typ i höstas. Men han är tillbaka, Jiggle.
Ah, just det.
Det är jäkligt fint. Och det börjar...
Kolla vad min farsa ligger någonstans. Han har legat högt upp. Han är på 20:e plats nu.
Bamford Duty
heter han. Raya, Gabriel, Salah, Palmerson.
Ingen guldveckare.
Nej, det hade han inte. Men
visst.
Ja.
Trevligt. Hörrni, tusen tack för den här veckan. Och nu ska vi röra oss in i omklädningsrummet. Och vi hörs om 7 dagar igen.
Det gör vi.
Hej!
Hej!